Välkomna då till vår podd Älsklingsboken. Vi skulle vara trevliga, tyckte du, Margareta?
Ja, det ska vi väl vara. Men ja, vi kan väl bara säga att ja, nu sitter vi här igen i en liten varm lokal faktiskt. Det är ganska kyligt ute, men nu sitter vi här och har laddat upp med två böcker om djur den här gången.
Ja, en häst och en hund. Mm. Och Sigrid heter jag som har valt hästboken. Och sen har vi pratat en hel del om vad klockan var, för man måste hålla reda på tiden. Om man ska sluta om 25 minuter så måste man hålla reda på ungefär tiden. Men då sa jag att det kanske var viktigare att hålla reda på vad man ska säga och inte hur länge man ska hålla på. Så vad ska vi säga nu om de här två böckerna? Om jag får säga någonting så är det så här att den första boken vi valde, den valde jag, och det var Vackra svarten. För det är en bok som jag kanske fick i present när jag var 7 år eller någonting. Och den är skriven av en kvinna, en engelsk kvinna, Anna Sewell, som det är helt enda bok hon skrev. Och det är en sån här klassisk hästbok. Ja, vi kan väl komma tillbaka till lite mer om henne och om boken om det är så. Men vad är den andra boken för något? För den var ditt val.
Ja, det var Skriet från vildmarken. Och varför jag läste den nu, det var för att det kom en ny översättning utav Jack Londons som bok som då kom 1903. Den kom på svenska 1907 första gången och översatts många gånger, men har nu kommit i en ny översättning av Bengt Samuelsson med också ett väldigt intressant efterord. Och när den dök upp i brevlådan så tänkte jag, för den kommer från Bakhålls förlag och man kan prenumerera på deras böcker, och det gjorde jag en period och då kom den här. Och då
det var lite reklaminslag där, har jag.
Ja, vi har väl inga sådana begränsningar?
Nej då, nej. När det gäller förlag och böcker så får man...
Absolut. Ja. Och i alla fall så dök den här upp och då tänkte jag, Skriet i vildmarken. Jo, jag har ju något gammalt text som står ute i bokhyllan, men jag kanske ska läsa den. Så man gör, alltså man har ju massor med såna här hål i sin bildning, eller hur, när det gäller gamla klassiker.
Det handlar, tror jag, är det inte Babel som har en följetong om det böcker vi borde ha läst, som vi inte har läst? Eller är det någon annanstans?
Ja, det är... Ja.
Nej, det var där läsarpanelen, de pratade om det. Vilka böcker de inte hade läst som de borde ha läst. Just och som det. De har låtsats att de har läst. Ja, för jag satt och funderade på om det var så för mig med. Ja. Och det är klart att det är.
Ja. Men i alla fall, och då tänkte jag så här, jag börjar väl läsa den här så får vi väl se. Nu, det är en ganska tunn bok, så att det var ju inget stort åtagande, kändes det som. Men hur intresserad är jag utav hundar? Inte jättemycket. Gillar ju hundar så där i största allmänhet, man har själv ingen hund. Och jag tänkte läsa från en hunds perspektiv, hur intressant kan det vara? Och så öppnar jag boken och så börjar jag läsa. Jag ska läsa inledningen här väldigt kort. Buck läste inte tidningar, annars skulle han ha vetat att bekymmer, orosmoln börjar torna upp sig. Inte bara för hans egen del, utan för varenda vattenlevande hund med hårda muskler och varm tjock päls från Puget Sound ända till San Diego. Och detta berodde på att människor som hade genomkorsat det arktiska mörkret hade funnit en gul metall. Och när ångbåtsbolag och fraktrederier hade ropat ut nyheten strömmade tusentals män mot norr. Dessa män sökte hundar, och vad som behövdes var kraftiga hundar med starka muskler som dög till arbete och tjock päls som skyddade mot kölden. Ja, det läste jag och sen var jag fast. Jo. Sen slukade jag boken. Helt underbar.
Ja, jag tyckte också mycket om boken. Och jag har lite samma som det att... liksom en bok om hundar. Å andra sidan har jag ju läst böcker om hästar. Men den är jättebra. Och just det där som du läste nu, att man får ju en tid beskriven för sig genom hunden. Och när Buck, han är då en jättestor kraftig hund. Han är en korsning mellan Sankt Bernards hund och någonting annat som jag inte kommer ihåg.
Scotch Collie.
Okej, han är 4 år när boken börjar och väger 65 kilo. Och han är en jätteduktig simmare, en vattenhund. Och det som är intressant tyckte jag som stod där, det var ju det att ja, okej, det var guldrush. Det var det. Och folk tjänade pengar på guldet. Men det var ju också så att de tjänade ju, många människor tjänade ju pengar på att köpa och sälja hundar eller köpa och sälja mat eller köpa och sälja slädar och sådär. Så han går ju där, den här Back då, i en idyllisk värld som en familjehund hemma hos en domare som har barn och barnbarn och trädgårdsmästare och allt möjligt. Och han är så... Han får sin mat och han är verkligen en jättesiviliserad hund som trivs i civilisationen. Mm. Och så långt tycker jag att Vackra Svarten och han är lite lika. För Vackra Svarten föds också, fast han föds i England. Och det är så himla vackert och det är så idylliskt och de klappar honom och hans mamma är så snäll och... Allting går så bra. Han rids in utav vänliga människor som klappar honom och ryktar honom och borstar honom. Och han, alltså allting. Och han har andra hästar som förebilder. Allting är idyll. I bägge de här böckerna börjar ju faktiskt i ett djurs allra bästa tänkvara uppväxt.
Ja.
Och det tänkte jag på lite. Alltså varför har de skrivit? Alltså på något sätt så... De skriver ju så för att hugga fast den som läsare, tror jag.
Ja.
De säger jag, Jack London och Anna Sewell, vad heter hon? Sewell. De skulle ju, de är ju väsensskilda tror jag, som människor.
Absolut.
Men de har ju samma vilja med sina böcker, nämligen att skildra djurplågeri och för att belysa det och för att få ett stopp på det. Så, för det finns ju dubbla, när det gällde Anna Sewell så var det ju, det var det hon ville. Men när det gäller Jack London då har han ju fler. Men han skildrar ju också djurplågeriet och vad som händer om man är snäll och god mot ett djur eller om man inte är.
Ja, det gör han. Och det gör han väldigt bra. Och han... Den här, han var ju själv, Jack London, han var ju en sån här äventyrare. Han jobbade som sjöman och han jobbade som ja, alla möjliga såna här jobb som han kunde driva runt lite grann i landet. Och han var själv i den här guldrush i Klondike 1800, det är ett speciellt årtal där 1897, där han också for illa. Så han hade ju egen erfarenhet utav det här. Som han beskriver i boken. Och han beskriver det ju så himla bra utifrån hundens perspektiv. Som gör att man... Han fångar atmosfären bara genom att beskriva vad Back ser när han ligger i hörnan på någon restaurang eller någon krog. Ja, man förstår de här männen som är där och ska göra sig... Ja, lycksökare som det ju är då, va?
Det är tuffa män. Väldigt mycket tuffa män är det.
Väldigt
alltså,
mycket tuffa
män. Och en väldigt hård värld tycker jag. Alltså,
och det får hundarna...
Det är fruktansvärda skildringar om när de liksom tämjer. För Back, när han blir ju satt i en bur när de har stulit honom. Och sen blir han ju slagen. Och det är ju otäck skildring utav det. Hur de liksom knäcker honom kan man säga.
Ja.
Eller det gör de ju inte egentligen. För han blir aldrig knäckt. Men de försöker. De får honom att lyda.
Ja, men samtidigt så har ju Back, förstår man ju, han var en väldigt bra hund, slädhund. Och det var ju det de behövde ha. Först var det ju guldrush då i Kalifornien, men sen när det ebbade ut så kom man ju till Klondike där uppe i Alaska. Och där var det ju hårdare klimat.
Mm.
Och där får ju både människor och djur väldigt illa om man var ovan. Och båda de här böckerna skildrar ju hur djuren mår genom deras ägare och hur de blir behandlade.
Mm.
De kan bli illa behandlade som ju Back blev då. Då kom ovana slädförare och då visste inte de hur man skulle behandla en slädhund för de skulle må bäst. Precis som då i svart, gamla svarten, vackra svarten blir illa behandlad av människor som inte vet bättre. För det är väl det som skildras i böckerna, liksom hur liksom, även människornas karaktär kommer ju fram genom deras sätt att behandla djuren.
Absolut, absolut. Och Vackra Svarten, då är det ju så här att Anna Sewell som skrev boken, dog ganska tidigt, men hon var lite handikappad, så hon åkte då efter häst och vagn mycket, och hon såg ju hur olika det var med hästarna och hur olika människor betedde sig mot hästarna. Och sen såg hon ju också där det fanns någonting som hette stuptygel. Jag vet inte, det finns ju kvar, jag googlar på det, men det var en sorts, man spänner fast en extra tygel så att hästen tvingas att hålla huvudet väldigt högt, och då blir det ju väldigt vackert. Om man har sett på tv när hästar är dressyr och så har de ju halsen högt och huvudet högt. Men när de ska dra en tung vagn så blir det ett helvete om man tvingas ha så. Och tack vare hennes bok så blir det förbjudet faktiskt. Mm. Och hon, den här boken, alltså jag blev helt fascinerad, för jag har ju bara läst den som liksom, det var ju min hästbok och jag, underbar, jag älskade den. Men den har ju kommit ut i, jag måste titta en gång till, vad är det, 50 miljoner ex. Mm. I den tryckt i. Och när den översattes till Sverige. Alltså den kom ut 1877. Och bara det att vi läser. Så gammal bok med glädje. Översattes första gången i Sverige 1891. Och då, det tycker jag också är lustigt. För då översatte de den rakt av. Så då lät de vackra svarten födas på en gård i Skåne. Det var en präst som översatte den. Och han var också för djurens rätt. Alltså man kan ju säga, det var ju den tidens djurrättsaktivister. Och han översatte den boken då rakt av. Så att hon, vackra svarten hamnade i Skåne. Och den har ju kommit i upplaga efter upplaga efter upplaga. Och den jag har, det är ju den nära Wahlströms med röda ryggar. Om olika djur. Det fanns ju många djurböcker. Du har en liten barnbok, ser
jag. Ja, det har jag. Jag har en i Wahlströms klassikerserie som kom 1948.
48?
Ja, den här kom 48.
Oj, min är från 53.
Ja, nej, men den kom som sagt i många och många översättningar. Den här är då, ska se om det står någonstans, översättning. Nej, svensk översättning står det bara här. B. Wahlströms bokförlag.
Ja, man var inte så noga med det på den tiden. Men däremot så googlade jag ju, som man alltid gör då. Och då hittade jag en översättning med fantastiska illustrationer av Jenny Nyström.
Det var den första.
Och de ligger på nätet. Och alltså det var så fina hästbilder. Alltså jag fick sådana, tänkte man kunde dra upp det i A4 och ha på väggen. Alltså så jättefina bilder. Så att man förstår ju att det var en viktig bok när den kom ut. Precis. Men hur kom vi in på den apropå? Jo, men det är ju samma med. Men en sak som jag tänkt på. Jag vet att Skrid från vildmarken gick som följetong.
Ja, det gjorde den säkert.
Det har jag stått någonstans. Och det märker man ju lite. Det är det där ett äventyr i taget på något sätt. Men jag undrar om inte Vackra svarten också kan ha gjort det. För det är samma sätt att skriva. Alltså det, först föds han där i den där idyllen. Och sen kommer han till någon ägare som inte är så snäll. Och sen kommer han till en annan ägare. Och så kommer han till en tredje ägare. Och sen så slutar det bra. Och det gör det ju i bägge böckerna.
Ja, det är precis samma upplägg. Ja. Men Jack London, han har en väldigt härlig, alltså koncentrerad form när han skriver. Det är kort och det är väldigt, han har en väldigt fin stil tycker jag. Och det är att han fångar atmosfären så bra med sin, det är inga utvikningar så mycket, utan det är handling, det är inga djupa tankar, utan det får man, vad folk tänker och hur de är, det skildras genom deras handlingar och genom då hur Back blir behandlad.
Ja, fast jag håller inte med om att det inte är något djupt. Jag får lust att läsa. Får jag läsa en bit jag med från sidan 31 när han har stulit en skinka. Back, alltså han lär sig ganska snabbt att ska man få någon mat så måste man äta fort, för har man inte ätit upp när de andra hundarna har ätit upp, då kommer de att ta ens mat. Mm. Så då lär han sig snabbt äta fort, och sen ser han en hund som stjäl en bit kött någonstans, och då kommer han på aha, så kan man också göra. Och då stjäl han en skinka. Och då står det så här. Denna första stöld blev ett bevis för att Back var tillräckligt livskraftig för att överleva i det hårda, ogästvänliga norr. Det visade hans anpassningsförmåga, hans vilja att vänja sig vid ständigt skiftande förhållanden. Utan denna färdighet skulle han ha varit dömd till snabb och obarmhärtig undergång. Den innebar samtidigt början till hans morals gradvisa sammanbrott till en punkt där inga moraliska värden överhuvudtaget återstår. För moral utgör enbart ett hinder i den hänsynslösa kampen för tillvaron. Alltså det är lite häftigt. Moral utgör enbart ett hinder för den hänsynslösa kampen för tillvaron. Och det är ju det som skildras i hela denna boken. Alltså det är det han ser runt omkring sig. Massor av människor som inte har någon moral. De är lycksökare som du sa.
Ja.
De ska bara iväg och hitta guld.
Ja. Men det finns ett annat sånt där otäckt stycke också. Det är när två män hetsar hunden i en vadhållning.
Ja.
Alltså hur mycket orkar han dra din hund? Hur mycket orkar de dra? Och så har de vadhållning om detta. Och alltså plågar ju djuren jättemycket. Men Back visar sig då vara väldigt stark. Och då blir Backs ägare erbjuden en stor summa pengar. Jag tror det var $1,000. Det var mycket pengar då och mycket pengar idag. Så att det visar sig alltså att vad viktigt det var att ha de här bra hundarna. Att det var ett värde i det också. Så att, eller verkligen, de behövdes ju, för annars, det var det bästa sättet att transportera sina förnödenheter där uppe i Alaska. Mm. För det var krav på det. Att skulle de till Klondike, så sa myndigheterna att ja, men då måste ni ha förnödenheter som ska räcka ett helt år. Så då förstår man ju vilken enorm packning de måste ha med sig för att kunna överleva då. Och då var det ju både hästar och hundar som fick slita jättemycket, och illa for de många. Så att det var ett hårt, jättehårt liv, och det tycker jag var så intressant med den här boken, att få en inblick i det. Man har ju inte, jag har i alla fall inte funderat så mycket på det tidigare.
Nej, man trodde ju att de är iväg och letar guld. Jag har inte tänkt längre. Men där är ju, när han vinner den där dragkampen, då är det ju också så att då får ju, då har han en god husse som får mycket pengar. Och tack vare det så kan de ge sig ut i vildmarken och leta efter en övergiven sån här lite mytomspunnen gruva. Just där det ska finnas jättemycket guld.
Mm.
Och då vandrar de i flera år. Och då har de hundarna en väldig frihet. De kopplar ju loss dem på kvällen. Och då tycker jag det är spännande också. För då blir det så här att, för det första så hittar de ju det där guldet i mängder. De bara travar guld på vartannat, hur mycket som helst. Men sen är det ju också det att då springer Backan ju längre och längre turer ut i vildmarken. Och så växte någonting inom honom, längtan till det vilda. Tillbaka till det vilda som finns i hans själ. Och som egentligen finns nedlagt. Och som han aldrig har känt av innan. Och det är väldigt fint beskrivet. Med den vackra svarten. Han kommer ju tillbaka till sin barndoms haga och blir så nöjd och glad med att gå framför en liten vagn som körs av två kvinnor som bor på ett gods där, och som ringer till en gods, eller ringer vet jag inte om de gjorde, godsherre långt bort, godsägare Gordon, och berättar att nu har de fått godsägare Gordons gamla vackra svart. Och det är så jätteidylliskt att han går där och betar i de där fina hagarna. Va? Så det är ju, om början är likadan så är ju slutet väsensskilt.
Ja, fast samtidigt så blir ju Back också lycklig.
Ja, de blir lyckliga.
För han springer ju ut och börjar leva vildhundsliv.
Ja, men de blir lyckliga på olika sätt.
Ja, precis. För att i Skriet från vildmarken, där är det ju så att hans husse då, som är en god husse, den sista där, han blir ju dödad av indianer. Ja. Och då blir Back hämningssugen. Så han tar ju ihjäl några indianer
för att hämnas. Inte så få.
Nej.
Och sen, det står det också väldigt otäckt. Aldrig hade han vetat att det var så lätt att ha ihjäl en människa.
Mm.
Det var ingenting mot att ha ihjäl en älg eller en räv. Eller,
Nej, och sen springer han ut i vildmarken. Så den här Skriet från vildmarken berättar ju mycket om den tiden.
Mm.
Och hur det var. Och det skildras ju så väl. Och framförallt som du säger, de var ju även då, och vackra svarten författare där, de var ju som du säger djurrättsaktivister. För att Jack London då, han skaffade sig en ranch så småningom. Och där såg han ju till att hans djur hade liksom hygieniska, moderna stallar och tog hand om djuren på ett bra sätt. Så att han värnade ju, hade ju också omsorg om djuren. Så det var ju hans, ja det var ju också hans budskap att man ska ta hand om djuren.
Mm. Han var en föregångare där. Och i bägge böckerna är det ju också så där lite moraliska predikningar om att man ska hålla sig nykter.
Just det.
Det finns ju. Mm. Men det fanns ju, jag menar brännvinet är ju fortfarande aktuellt, alltså hel och ren och nykter, men det är väldigt tydligt där, för att de går ju under, de som super. Det finns en hemsk skildring av den där släden när han säger att det, isen håller inte, det är ingen idé att ge sig ut, och sen så de där som kör den där släden, nu vi ska ut till varje pris, och han är inte riktigt nykter, och då så ser man bara, jag ser det framför mig, hur den bara sjunker ner i en vak, tre människor och en släde och en massa hundar.
Och i Vackra svarten är det ju också en sån här med en onykter kusk som absolut driver på Vackra svarten, fast han har någon sten i foten. Det är, fot heter det så.
Ja. Det heter hov.
Hov heter det. Och som då i sitt onyktra tillstånd bara driver på så att han blir, Vackra svarten blir riktigt skadad eller där.
Ja.
Så att det är...
Och där är ju också den där, jag tror han heter Jerry, som han är droskägaren då, som har en sån väldigt idyllisk familj med fru, och så har han en liten dotter som kommer ut med mat till honom då med, när han, om han inte hinner hem och så. Och det är nykter hela tiden, det står till och med om det. Mm. Så det är ju lite spännande hur man får in den här moralen i böckerna. Inte bara när det gäller djuren, det hänger ju ihop. Alltså som man sköter djuren så sköter man ju ofta sig själv också. Så är det ju.
Ja, och sina anställda.
Och sina anställda, precis.
Förstår man ju också. Så att den här... Jag fick en riktig läsupplevelse av skrivet från Vildmarken på ett sätt som överrumplade mig själv. Jag trodde ju aldrig jag skulle tycka att det var någonting att läsa. Men den kan jag bara varmt rekommendera för... hans sätt att skriva, jättefint. Och sen den här skildringen av den där tiden och hur de behandlades, djuren. Och djurperspektivet var jätteintressant. Och Vackra svarten hade jag också jätteroligt att läsa, den här barnboken. Mm. Det var också jättekul att läsa. Och
just... Ungdomsbok står det, berättelse för ungdom. Ja. Men jag undrar om hon inte egentligen skrev för alla. Men sen tänker jag så här nu när vi pratar. Kommer jag ihåg, alltså Back, han kände ju på sig en gång att det här, isen kommer inte bära, här ska vi inte gå ut. Så räddade han folk på grund av det.
Mm.
Och det är samma med Vackra svarten. Det var någon bro de skulle åka över mitt i natten. Och han bara vägrade. Och de förstod inte varför Vackra svarten, som var så pålitlig, men han vägrade. Och sen efteråt fick de höra, det var tur, ska ni tacka Vackra svarten för att inte ni... Nej, det är, jag kan läsa om den där boken.
Jack London kanske hade läst Vackra svarten. Eller Black Beauty.
Jag vet inte. Ja, kanske. 50 miljoner ex. Det är inte dåligt.
Nej, det är verkligen inte dåligt.
Och den läser sig. Trycks än idag. Det gjordes film på den, men den var inte sådär. Jag kommer ihåg, jag var rätt besviken. Ja, vad säger du? Har du något mera? Eller ska vi sluta för idag?
Ja, vi kan väl avrunda så att med det. Att det är jättekul att läsa böcker som man inte tror att man skulle tycka om. Och så visar sig vara en stor överraskning.
Ja, och tack bara att det passar så bra med Vackra svarten. Ja, då säger vi tack för idag.
Ja, tack så mycket.
Hej då.